Hejsan mina vänner och välkomna till avsnitt 145 av podcasten En präst och en mammut. Jag som talar nu heter Mammut, eller kallas för det i alla fall. Och vid min sida har jag som vanligt
Kjell. Jag kan titta på något roligt variant på det. Jag heter Kjell och jag är präst. Ja. 145, hade det varit 1945 då hade det varit fredsåret nu.
Just
ska vi
det.
Fredsavsnitt idag.
Fredsavsnitt. Ska vi vara snälla mot varandra? Kan vi försöka att ha en god ton genom hela avsnittet?
Ja.
Jag vet ju lite idag vad vi kommer att prata om. Ja. Så jag tror att svaret är nej. Men vi kan hålla på en bra nivå kanske. Fredsavsnittet.
Fredsavsnittet. Ja, vi kan, om vi har den här det här tonläget också. Mm. Att jag har lite så här.
Stillsamt.
Ja, stillsamt och fan vackert ungefär. Fast det kan bli som att du råkar somna då istället. Det är inte så bra heller.
Nej. Håller på i all evighet. Nej, nu kör vi. Ordentligt. Hörru du Kjell, förkylningarnas tid är förbi. Och allergitiden har klivit på för min del.
Ja, vad härligt. Ja.
Så att nu fortsätter du med en annan typ av snuva här fram.
Ja, vad är skillnaden då? Alltså, kan du beskriva skillnaden?
Man mår ju på lite olika sätt då. Många blir väldigt sänkta av sin allergi. Det blir inte jag så mycket, utan det bara sätter sig lite i näsa och rinner lite i ögonen. Det är jobbigt. Det är dumt. Det blir som vackrast, liksom, det kommer våren och då vill man inte vara ute av den anledningen. Sen är det kallt, det vill jag inte ut. Så jag vet inte, jag är inte sånt. Man pratar om öronbarn. Jag vill då ett sånt innebarn.
Jaha, ett
innebarn. Bäst att vara inne så. Klara dåligt med kyla och inte pollen och sådär.
När du säger det på det sättet så är det nästan så att jag hade önskat att jag var ett sånt när jag var liten. Ja. För jag ville ju bara vara inne, jag ville aldrig gå ut. Liksom. Jag ville bara sitta in och läsa och sådär. Ja. Mina föräldrar sa, gå ut och dra på det. Sitta här inne och uggla och glora, det finns sol ute och sådär.
Ja.
Och så gick jag ut en timme, sen kom jag hem igen. Nu har jag varit ute en timme i alla fall. Så.
Ja. Vad gjorde du då när du var ute den timmen?
Ja, ofta så cyklade vi runt lite. Vi hade min skolgården där jag gick var. Typ 5 minuter bort med cykel. Så vi cyklade runt där på skolgården en timme. Mm. Sen cyklade jag tillbaka hem. Ibland kunde vi, någon gång så kunde man vara ute lite längre kanske. Om man gav sig iväg. Så här. Sen någon enstaka gång när jag var mindre så hade jag ju någon kompis jag var ute med. Och då var vi borta längre. Men annars, bästa av allt var att ligga på soffan och läsa. Eller så här.
Mm.
TV, ja det fanns TV, det lovar jag. Men det fanns ju inte liksom DVD eller att någon Netflix eller sån här grej. Utan det sändes ju ingenting liksom.
Men där är det ju en problematik idag. Jag brukar observera ganska ofta att det är aldrig barn som leker i lekparkerna längre.
Nej.
I samma utsträckning. Alltså det har ju skett någon stor förändring där. Och så vågar man inte låta sina barn vara ute själva.
Så kan det också vara.
Och så.
För jag har tänkt på det också, fast jag tror att det hade mer att göra med själva att man ägnar sig åt aktiviteter inne, spelar spel.
Mm.
Så. Att folk sitter inte, alltså det är inga ungar som åker kälke eller pulka.
Nej, eller ingenting sådär. Sånt där.
De kommer, första snön kommer, 10 barn, det andar på ingen.
Nej. Nej, och
faktiskt, när jag var liten, vi körde väl typ hela vintern i alla fall i de där pulkabackarna.
Men det här är ju pre-all social interaktion.
Ja, så var det. Det fanns ju inte någon mobiltelefon.
Och det fanns ju inte nostalgi på det. Men jag tror att det finns någonting viktigt här. Att vi var jämnt ute och lekte.
Mm.
Och gjorde grejer. Och sen hängde man ute och sådär. Och nu vill man bara, man vill liksom här sitta inne med sin telefon. För det är också svårslaget. Det är ju det roligaste. Mm. Det är mitt utgångsläge hela tiden när jag är med min son. Att helst vill han sitta och spela antingen tv-spel med mig eller med sin iPad. För det är det roligaste. Så får man jobba emot det, kanske låter fel, men alltså det är han bäst. Så får man hitta andra grejer liksom. Och så här, nu går vi ut och leker, och då är det ju svinkul när vi har kommit ut.
Ja.
Men första liksom så här, go-to-grejen i huvudet var nog, det här är roligast.
Ja.
Kanske lite vässat så, men något åt det hållet, och så tror jag det är för flesta barn. Och titta, det är ingen som vill vara ute och leka och sådär. Det ser säkert väldigt ok ut, men jag tycker ofta när jag tittar runt i lekparkerna och går förbi, det är inga barn här. Och så är det väldigt få barn som är ute själva. Och det är kanske ett samhälle idag som kräver att vuxna vara. Eller är det bara att vi har blivit försiktigare? Jag vet inte.
Alltså jag kommer ihåg min pappa sa till mig att det finns inget att vara rädd för utom trafiken, sa han. Fast jag undrar om man trodde på det själv. Alltså jag var ju rädd för allt, typ. Så när jag var ute. Men nej, det finns inget att vara rädd för. Du menar, ja, men jag är rädd för stora killar som kommer att slå. Menar du på riktigt att de skulle komma och slå dig bara fast de inte känner dig? Så här? De ger sig inte på dig när de inte känner dig. Mm. Och jag tänkte att antingen så var det extremt liksom vackert samhälle, eller så var det bara att han, eller så var han naiv och trodde att det var så, eller så ville han rädda mig, så att säga, att jag inte skulle gå och vara rädd hela tiden. Men
ja, det beror på hur pedagogiskt man var. För det sistnämnda vore ju det bästa, att pusha att du behöver inte,
ja, du behöver inte vara rädd liksom för livet. Nej, precis.
För då går livet förbi en.
Alltså, ja, det är, ja, alltså, ja, just det.
Om man är rädd hela tiden.
Mm, ja.
Hur är du, hur mår du bra?
Ja, just nu mår jag faktiskt ganska bra. Jag är inte förkyld eller något.
Nej,
nu,
så utan det är pigg, frisk och stark.
Ja, vi ska inte överdriva, men än tillräckligt. Alltså.
Ja, det låter bra. Det.
Ja, jo, ja.
Hör du, vi har lite olika saker vi vill prata om idag. Mm. Jag tänker att vi börjar med en artikel som var... jag såg den i Aftonbladet förra veckan. Om en präst som... har varit på läger utomlands i Italien och med konfirmander och så druckit sig berusad.
Mm.
Och
lämnat dem
och lämnat dem sitt öde, som det då stod i Aftonbladet. Och jag tänker att det finns mycket i den artikeln, och jag vet inte vilken ände, vi kan börja i den änden. Det finns ju mycket där som jag bara, vänta nu, kan det här stämma? För det första, alltså att han gjorde det här, det är fel, det ska vi snart komma in på.
Ja,
men var han där själv verkligen?
Mm.
Fanns det ingen pedagog eller annan vuxen? Mm. Fanns det inga ledare? Alltså det låter ju smaskigare om du sen lämnade själv. Och det kan ju vara så, och då har de ju inte gjort fel, men lite stretchat, att just den stunden så var han själv med den här gruppen på den här lunchen eller vad det nu.
Men hur är reglerna där egentligen? Alltså, får man ens åka som präst eller någon annan ansvarig utomlands med ett antal ungdomar utan att ha någon mer? Alltså, hur ligger ansvaret där?
Jag tänker mig att det... Jag kan inte hur det ser ut på en större nivå, utan jag vet vad vi har för lokala... Och det är bara det jag kan gå på. Liksom. Mm. Vi har ju en lokal tanke här i församlingen att det ska vara en ledare per... Så har det växt lite på 3 konfirmand, per 4 och så många vuxna. Så att, men vad man får inte, jag har faktiskt svårt att uttala mig i den frågan.
Ja, nej, jag
men det låter ju ytterst märkligt och väldigt olämpligt. För blir du sjuk då?
Alltså, ja, precis.
Eller det händer dig någonting. Ja. Eller det händer en konfirmans. Du själv, det låter supertokigt.
Ja.
Oavsett om du hade 4 konfirmander. Det står inte många det var. Men 4 stycken, du skulle ju inte åka själv med dem i alla fall.
Nej,
det... Eller 2, för att då åker man 2 i alla fall med dem.
Om åker man med 2 till Italien och får hjärtinfarkt där, då står de ju där. Och att åka med många är helt uteslutet på något sätt.
Alltså, så den biten tror jag inte på. Men det vet jag inte.
Utan bara
erfarenheten från alla församlingar jag koll på, så tror jag inte på att det stämmer, den var själv.
Nej.
Men då kan vi lämna den biten. Det är ju idiotiskt.
Såklart.
Ja.
Alltså, jag vet inte. Det finns en särskild plats i helvetet för präster som super sig fulla på konfirmandläger på något sätt. Ja. Alltså, det kan jag inte. Jag kan inte se någonting som skulle kunna säga, ja, men det var ju så här. Alltså, det finns ingen förmildrande som jag ser. Nej. Jag känner inte till den här händelsen mer än att jag har läst om den.
Nej,
men jag förstår inte vad det skulle kunna vara som liksom var att, ja, men det var ju på det här viset. Ja. Och jag skulle säga, jaha, okej,
ja, men då,
förstår jag. Nej.
Nej. Jag skrev ju ett Facebook-inlägg om det.
Ja, just det.
Som varit ganska delat och mycket kommentarer och likes och sådär. Det var, jag hittade väl någon god ton, tycker jag själv. Mm. Så. Att först dömde jag lite sen, men också en förlåtande, för vet ju inte omständigheterna, men oavsett så får man absolut inte göra så här. Men jag hoppas ju att det står jag för än idag, det som jag skrev, att jag hoppas att den här personen får hjälp, för att det borde rimligen ligga en problematik här bakom. För att du då är tvungen att dricka alkohol under en kort
begränsad tid
att du inte kunde låta bli liksom.
Ja.
För att om den var då rejält berusad, då har ju personen druckit ganska mycket också och inte,
ja, just det.
Och då tappar sitt omdöme och de fick klara sig själva. Det, men sen är ju nästa del där, det är ju med vårt varumärke.
Mm.
Att det blir så himla skadat.
Det, ja, visst. Det har ju vi sagt så många gånger här. Ja. Man försöker och försöker och... Ja, men vi... Nu går de utifrån den här konfirmandgruppen och har en bättre bild av kyrkan än vad de hade innan. Och sen veckan efter så kommer en idiot som gör något idiotiskt. Och så rasar...
Ja, men precis. Liksom. Och vi möter den här gruppen konfirmander, de har fått en bättre bild och det är ju guldvärt.
Mm.
Men det är ju många fler som tar del av en sån här artikel och bildar sin uppfattning. Jaha, är det så här kyrkan gör?
Mm. Jag vet bara hur präster är. Liksom.
Ja.
Och de talar, ja, de pratar så fint.
Ja, liksom. Precis. Och hur lever de då egentligen? Liksom? Mm. Nej, så det är ju otroligt dumt mot vårt varumärke då. Förtroendekapitalet liksom, det höjs ju inte.
Nej, det ska man inte påstå. Jag förstår liksom, som du säger det, är det en problematik, en alkoholproblematik, så då har jag ju inget försvar, men det är ändå en förklaring. Då förstår jag att det kan bli så här. Men
ändå inte i sånt här sammanhang. Nej.
Jag förstår inte det. Jag försökte vara lite snäll där, men nej, jag förstår inte riktigt det heller. Men om jag tänker så här, hur tänker man när man tar det första glaset? Om man vet att man har en problematik och säger att men det är okej, jag tar ett glas men bara ett. Så här, då vet jag inte, nej. Man vet ju vad det leder till.
Personen fick ju en skriftlig erinran.
Visst? Ja, precis. Och det är lägsta formen
av bestraffning. Och då undrar jag så här, alltså jag gillar ju... att förlåtelsen står i fokus.
Mm.
Det ska vi alltid ha.
Mm.
Men det måste någonstans finnas en gräns.
Ja.
Alltså, det här tycker jag inte är den lägsta då. Det är fel. Alltså, konsekvensen är ju för lätt.
Det jag skulle kunna tänka som är värre är ju någon sexuell övergrepp. Alltså. Ja. Så annars vet jag inte vad som skulle kunna vara... värre än att supa sig full och lämna ungdomarna åt sitt öde om det nu.
Men hur många nivåer finns det? Kan du det där?
För jag råkar ju hitta det här precis nu.
För det är ju intressant. Det kan ju vara ett systemfel också att det bara finns en. Ja, ta mig igenom så får vi se här vad.
Ja, jag kan läsa. Jag läser innan till. Det här är just ur en artikel i Kyrkans Tidning om just det här. Fakta påföljder i domkapitlet. Alltså domkapitlet är ju. Man skulle kunna säga att det är kyrkans domstol, men de dömer inte i brott utan de kollar om man har gjort något fel gentemot sin tjänst, om man säger det. Gjort något som det står i stil med ämbetet, som det står här. Har vigningslöfterna brutits? Har tystnadsplikten brutits? Har brott begåtts eller har personen på annat sätt allvarligt skadat det anseende en vigd medarbetare i Svenska kyrkan bör ha? Om domkapitlet kommer fram till att det blir ja på någon eller flera av frågorna kan tre nivåer av påföljd utdelas. Och här är då den lägsta nivån som är en skriftlig erinran. Nästa nivå är treårig prövotid.
Mm.
Då får man ju liksom tjänstgöra på prov, om man säger, och om man kan sköta sig i 3 år då, så.
Mm.
Och den allvarligaste påföljden är att prästen eller diakonen skiljs från rätten att utöva ämbetet. De får inte.
Hur många har råkat ut för det här?
Av den högsta?
Ja, det är inte vanligt.
Det är många som hamnar i domkapitlet. Ja. Det var någon som skojade om det för ett tag sedan, att om man inte hamnat i domkapitlet så är man ingen riktig präst.
Just det.
Så än så länge peppar så är jag ingen riktig präst.
För det vill du inte bli. För det sista du vill bli. En präst i allas ögon. Då tycker jag att då gör inte du rätt.
Nej, precis. Precis.
Om alla på Twitter säger att du är verkligen en präst.
Du är en riktig präst.
Då blir jag orolig.
Ja,
för
jag
vet vad de har fått sig där. Förlåt. Morsan.
Ja, det är precis. Ja. Så att... Men hur många som fälls och blir av med sin tjänst, det vet jag inte.
Nej.
Det är men inte här bara, jättemånga.
Om det finns den här tre-nivåns-systemet.
Mm.
Nummer 2.
Ja, absolut. Nummer 2. Alltså,
det låter ändå väldigt milt.
Ja.
För vad betyder en prövotid? Att du då är mer kontrollerad?
Jag gissar att det är så. Jag vet inte. Men för nu sitter vi och killgissar igen. Men jag gissar
kan tänka mig att det är något att göra. För det är ingen som kommer gå och kolla. Och den här prövotiden kommer ju, vet inte heller... Men nu går jag på min känsla. Är att den första tiden, ja, då kanske du har någon form av koll. Så,
ja.
Men sen kommer ju den bara att du inte ska göra något fel på 3 år. Och sen
jag skulle
borta.
Tro att det också, sen jag gissar också nu såklart. Ja. Men att man har någon form av kontroller, det tror jag ju. Men kanske inte hela tiden. Och att man ska sköta sig helt enkelt.
Sen det som inte står här som är nivå, det är ju att det står ju inte vem personen är med namn.
Nej,
men alla som jobbar i den församlingen och säkert idag när det har gått några dagar i det stiftet vet ju om vem det är.
Ja, så måste det ju vara.
Det sprider sig ju. Och församlingsbor och så att du har, där är ju den hårdare domen då så att säga.
Det står här i motiveringen till det här varningen då som han har fått. Domkapitlet skriver att mannen har försatt sig i ett tillstånd där han inte var att räkna med. Och han i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha. Ja. Så, och det har han ju i högsta
verkligen,
grad gjort.
Verkligen.
Och som sagt, nej, två andra nivån absolut. Ja. Nästa steg skulle väl vara då sexuellt övergrepp eller något sånt. Man kanske inte ska bli av med sin tjänst eller sin krage för att det här händer. Men däremot på något vis måste... Ja, precis. Mm. Man måste på något vis... Ja, vi förutsätter att det beror på problematik som man i så fall måste få hjälp.
Ja, jag skulle gjort så här. Tagit den nivå 2 på största allvar. Alltså satt in den 3-årig prövotid och sen en god rehabilitering. Samt alltså någon typ av botten. Bara, hur i hela friden kunde det bli så här?
Ja, precis.
Förstår du vad du har gjort?
Förstår du vad jag gjort?
Ja. För oss och för...
Och personen i fråga här prästen säger att jag är ju inte mer än människa har ansvarat.
Nej, och det är ju ett jäkla svar.
Ett idiotsvar, verkligen.
Nej, det vet vi. Du är inte mer än människa.
Men många andra människor klarar ju av det här, så att säga. Ja, nej, det är en... Sorgligt. Det beror på en alkoholproblematik, så är det också tragiskt för personen i fråga naturligtvis. Men för kyrkan absolut i högsta grad.
Ja, men förtroende för hur blir det då i den församlingen med framgent? Kommer det påverka deras konfirmandantal? Säkerligen skulle det göra det.
Ja.
Ganska kraftigt.
Ja, visst.
Eller så ser man, men det var den här personen som gjorde en idiotisk grej. Eller så nej. Det kan bli stora liksom, konsekvenser som den här då är uppenbarligen inte tänkt på. Det är för enkelt att säga, jag är inte min människa.
Ja, visst. Vid ett annat tillfälle, det här är många år sedan nu, i en annan församling så var det en präst som då... Ja, hade gjort sig skyldig till många olika saker, enligt... Ja, jag är inte insatt, vi känner inte personen i fråga personligen så, nej. Men ja, att bland annat då utsatt ungdomsledare för sexuella närmanden och annat. Och personen i fråga, den här prästen i fråga, hade dessutom lett sådana här familjerådgivningskurser sen i kyrkan och liksom talar om hur vi ska leva med varandra och så här. Gissa vad vilka kommentarerna blir på Flashback efter en sån grej liksom.
Det finns inga ord, det är så idiotiskt.
Nej, det är helt idiotiskt, verkligen. Man funderar ibland, jag säger inte att det kopplas till just något av de här fallen, men om vi skulle ha en fjärde nivå, brinner den eviga elden på det här som domkapitlet kan utöva, eller utdöma. Ja. Men den finns
men det,
inte.
Nej, och det är inte vår uppgift.
Nej, det är inte.
Att döma på det sättet. Det är inte vår... Och det är bra. Jag tror att det är många då som kanske...
Jag raljerar kanske något.
Skulle hamna i den här fjärde nivån.
Ja, visst. Nej, absolut. Men
finns det inte, om vi lyfter på nästa nivå, finns det inte, nu blir vi igen lite organisationskritiska, och det är kanske inte bara vårt samfund utan alla, men att det är, alltså, det ska vara humant, det ska vara förlåtande, men det ställer ju också till det. Alltså jag tänker, det finns kyrkoherdar, det har ju också varit väldigt mycket i olika medier med utköpta kyrkoherdar, till exempel. Och så finns det kyrkoherdar som har blivit utköpta flera gånger. Hur tänker man där?
Ja.
Alltså, du kan komma på plats, det passar inte personkemi, det händer någonting, bla bla. Så. Men då tycker jag inte att man ska bli kyrkoherde direkt sen, utan gå på en kommunisttjänst, se, är det här något för mig? Kanske få chansen igen. Och det handlar inte om att man ska få en andra chans, men det måste finnas rim och reson, för det påverkar så mycket människor. För det är också då, när det handlar om kyrkoherde, det är den högst beslutande enskilda individen då. Men liksom, det finns ett kyrkoråd som är det högsta organet, men du har väldigt mycket makt, du har stor personalgrupp, och så då blir du utköpt. Och då tänker nästa församling så här, som ska anställa en kyrkoherde, men vi tar den här. Det ser ju bra ut. Den har blivit utköpt bara 2 gånger. Så, jag vet inte hur många som har blivit fler gånger. Men det finns sådana exempel. Och det är så himla märkligt. Att alltså, det har inte funkat i en församling. Och så funkar det inte nästa. Men tredje gången gilt så. Då har man gått där. Vi ska flotta 7x7. Då har vi tagit det till tagit någon... fel. Det blir fel håll liksom. För det handlar inte om människan.
Här, nyligen här som det var ju någon präst som hade också ägnat sig åt någon form av sexuell aktivitet med ungdomsledare eller konfirmand, vad det nu var, elände för några år sedan. Och hade då liksom, jag tror att den här personen hade blivit av med sin tjänst, med sin krage så att säga. Men nu var tillbaka igen och arbetar med ungdomar igen.
I ett stift, som präst då? Eller som präst.
I ett stift. Och man säger, ja men vi tror på förlåtelsen. Ja men förlåtelsen, det är Guds förlåtelse. Det är inte du som ska förlåta. Alltså, man kan inte göra på det sättet. Liksom. Man kan, har man gjort sig skyldig till någon form av sexuellt övergrepp mot minderåriga, eller överhuvudtaget naturligtvis, men minderåriga, i det fallet ska man inte bli förlåten av församlingen så att säga. Gud får förlåta, men inte förlåta så tillvida att den personen ska kunna komma tillbaka och jobba med samma sak igen.
Om någon har haft ett alkoholproblematik på ett arbete, du har förlorat jobbet på grund av det, blir rehabiliterad, kom tillbaka och nu har arbetsförmedlingen hittat, vi tycker att du ska bli inköpare på Systembolaget. Alltså åka runt och prova olika nya viner och whisky. Det är ju superlämpligt för dig. Nej, men det blir samma sak. Det är precis samma grej liksom.
Ja, visst. Nej, det.
Men om man blir av med kragen kan man alltså få tillbaka den.
Ja, man kan få tillbaka den efter en viss tid. Och om det ska prövas i domkapitel och biskop. Och
nej, där finns det en problem med förlåtelsen. Ja. För att vi ska prata men den funktionen, alltså vi måste kunna särskilja det liksom.
Ja,
och den
precis.
Personen som sitter även på mycket makt, ska den då få komma tillbaka och sen upprepa sin fel liksom.
Ja. Nej, men som du säger, att om man har blivit kyrkoherde och det har gått åt pipan, så kan det finnas många skäl till det. Det behöver inte vara en person, han behöver inte vara en, eller hon behöver inte vara en dålig kyrkoherde i sig. Men i det här sammanhanget funkar det inte. Men om det händer flera gånger, då kanske man börjar röra något, så tänker jag, men vänta nu, det kan vara den här personen som inte passar till det här.
Ja.
Och då ska ju den personen inte vara chef.
Nej.
Det, vi har ju pratat om det förut, att tyvärr är den enda liksom karriärmöjligheten i Svenska kyrkan är ju typ att bli kyrkoherde, vilket gör att många söker till det fast de egentligen inte är lämpliga.
Lämpade. Nej.
För att man har inget annat. Man kan inte komma någon annanstans. Och då går det åt pipan i många fall, och då behöver man köpa ut kyrkoherden. Men har man gjort det som sagt har man gjort det två gånger, då är det absolut tvär nej, skulle jag säga. För då är det personen förmodligen inte lämplig. Det kan ju vara en alldeles utmärkt präst på många sätt i alla fall. Men kanske inte som chef.
Står kyrkan, nu är det ett litet sidospår, men borde kyrkan skapa fler möjligheter att utvecklas? Jag tänker så här, förr, då var hela, jag tror att folk stannade mycket längre på sin arbetsplats. Mm. Alltså över hela spektrat.
Ja.
Att det var många som fick guldklockor på alla arbetsplatser. Mm. Man var nöjd, man hade sitt yrke, man gjorde det bra. Några har varit förman, några har varit chefer, men det var inte målet. Men idag är ett samhälle där man ska vara ganska kort generellt då på varje arbetsplats. 3-5 år är ju många sådana coacher för att utvecklas och gå vidare. Ja. Och vi båda har varit dubbelt slängda. Vi är så passar inte in här. Men vad vill jag komma med det? Jo, och att även då kyrkans folk ser ju det som alla andra lever efter, såklart. Även som präster. Att du ser ju nu, prästerna stannar ju mycket kortare. Om vi bara tar vår församling. Jag tänker att det man vill vidare, du får lite bättre lön, du får kanske lite mer utmaning. Men det kanske skulle behöva hitta ett system där det finns fler steg.
Ja, alltså bara spontant eller teoretiskt, så ja, absolut. Ja. Det vore ju bra. Sen hur det rent
praktiskt är ingen
möjligt, det är tveksamt. Men absolut, visst. Det är att man ska kunna få utmaningar på andra sätt.
Så att du vill stanna kvar. Eller att det finns så här... Ja, någon trappa inom liksom församlingen, så att nu har du jobbat, så nu vi satsar på det här på något sätt.
Har du möjlighet att söka det här eller göra det här istället och så. Istället för att det enda man ska kunna göra, det är att bli chef över en församling.
Som väldigt få är lämpade att vara.
Absolut.
Och det är klart att finns det där också en, nu är det väldigt nördigt, men lås och vad vi ska avsluta, men finns det också även en prästbrist, då tänker jag, för så blir det ju, har du ett stort smörgåsbord, då kan du välja det gottaste. Men har du inte det finns två rätter att välja på, då kanske du inte kan ta det bästa. Alltså som egentligen, på alla tjänster i kyrkan när det är brist på folk som söker tjänst.
Ja, och då blir det tänker, en förlängning ja, nu är jag med.
Jag drog en konstig liknelse. Men då blir det likadant på kyrkoherdar att om det inte finns så många.
Ja, finns det inte 20 kyrkoherdar att välja på utan som två. Söker tjänst utan två. Och då tar man, ja men den där kan de få.
Ja, och så har man då tummat på sina krav och kvalitet. Och likadant på präster och på andra tjänster där det är väldigt få sökande.
Mm. Mm. Ja.
Ja.
För, ja, precis. För det är så ju lyssnare, färre sökande generellt nu till just sådana tjänster. Men som sagt, det
var så lite lyssnare, känner du att
du vill bli kyrkoherde?
Att Gud knackar på ditt hjärta och känner att präst är något för mig, så tveka inte. Framtiden är din.
Ja, jo, så är det.
Eller rent arbetsmässigt.
Arbetsmässigt.
Vi släpper det här, Kjell, och så kastar vi oss på vad vet vi om Jesus? Kan vi döpa nästa del till det?
Ja, vad vet jag om Jesus? Vi har ju varit inne på det här för länge sedan. Så ja, gjorde vi ett avsnitt, eller vi gjorde två avsnitt som handlade om Jesus.
Ja, just det.
Sen har vi kanske nämnt Jesus några gånger sedan dess också. Men vi gjorde två specialavsnitt som handlade bara om Jesus. Och vi har diskuterat om man kanske skulle ta upp det här igen. Och nu var det så en väldigt intressant artikel. Det är inte ofta jag säger det, men en väldigt intressant artikel i kyrkans tidning i samband med påsken. Som heter Spåren av Jesus, två forskare om den historiska personen. Och jag brukar säga det som jag fick lära mig när jag gick på min utbildning, att man kan säga att man kan veta tre saker om Jesus.
Mm.
Att han har funnits, att han har korsfäst och att det uppstod en förkunnelse. Det är de tre saker man kan veta om Jesus. Jag skrev det på Twitter häromdagen och fick ganska mycket skäl och var tvungen att blocka en person.
För den tyckte att det fanns mycket fler saker.
Ja, alltså, vi förväntar oss av dig som präst att du ska tro på det här. Ja, så där.
Men det handlar inte.
Då handlar om tro, nu handlar om veta.
Precis, och det är det som är grejen. För kan man inte skilja på det ska man kanske inte ge sig in i debatten. Jag tror en väldigt massa mer saker om Jesus.
Alltså jag tror så lite om mänskligheten.
Ja, jag börjar göra det också. Alltså, jag brukar säga att det finns så mycket gott i mänskligheten. Ja. Men nu börjar jag
tänka, läskunnigheten, den är liksom som bortblåst. Alltså så även hos mig. Jag vet att du är mycket, jag tror att du är mycket bättre än vad jag är på det här. För oftast läser jag rubriker, bildar mig hela uppfattningen. Och det är ju superdumt. Alltså då är lika då, så. Men är det någonting som jag, om jag skulle kommentera någonting till någon annan.
Ja, just det.
Då skulle jag ju ta reda på, läsa hela.
Precis, vad menar han?
Ja, vad menar han egentligen? Inte sådär bara kastas på. Wow! Så, men vänta nu, det handlar inte om det här. Det handlar inte om
det. Nej, det är inte det jag skrivit. Nej, liksom.
Så lite tro på mänskligheten. Men mycket tro på Herren. Och så kan jag ha gått för mänskligheten. Ja, fortsätt. Förlåt.
Men jag vet egentligen inte varför man tar upp det här ämnet nu. För man hänvisar till en bok som heter Den okände Jesus. Historien om profeten som, berättelsen om en profet som misslyckades heter boken.
Okay.
Och jag trodde när jag läste den här att det var en ny bok, men den kom 2016, så att den är inte ny, så ny är den ju inte. Så varför man tar upp det just nu vet jag inte. Det spelar ingen roll, för det var väldigt intressant som sagt. Och då är det här inledningen på artikeln. Ibland dyker frågan upp som ifrågasätter Jesus som historisk person. Har han ens funnits?
Mm.
För seriösa Jesusforskare är det en icke-fråga. Och det är det jag försöker säga till konfirmanderna också varje år. Att ni behöver inte ta ställning till om Jesus har funnits
eller inte.
Nej. För många kommer ju att tro att ska prästen få oss att tro att Jesus har funnits. Liksom.
Nej, och det är inte fallet.
Det är inte fallet. Nej, för han har funnits, det är alla seriösa forskare överens om.
Utan det är funktionen.
Det är funktionen, ja. Vad har vi Jesus till? Vad gjorde Jesus? Vad kunde Jesus? Vem var Jesus?
Ja.
För Jesusforskarna står det här, om jag läser vidare. De har sedan länge studerat den historiska Jesus. Men det är en forskning som har haft svårt att nå ut till allmänheten. Och det bekräftas ju av det här också. Ja. Då, liksom att folk fattar inte. Alltså, Jesus har funnits. Punkt. Resten kan vi diskutera, men vi kan inte diskutera om Jesus har funnits. Det är ungefär som att diskutera finns Coop.
Mm.
Än så länge så finns Coop, så att det är liksom, det vi behöver inte diskutera. Vi kan diskutera om Coop är bra och vilka varor Coop har, men vi kan inte diskutera om Coop finns. Vi kan inte heller diskutera om du finns eller jag finns, men vi finns. Det är ju ställt utom varje tvivel liksom. Eftersom så länge vi låter i podden så lär vi finnas i alla fall, om vi inte har lånat in någon imitatör eller något sånt. Men det är också det här, sen kommer det intressant här. De flesta är också eniga om att den historiska personen Jesus inte är identisk med de olika bilder vi får av honom i evangeliernas texter eller andra bibeltexter. Och det här är bland annat en av mina gamla lärare, Thomas Keysen, uttalar sig här.
Mm.
Och han, jag hade honom i grekiska och jag hade honom också i just en kurs som hette Den historiska Jesus. Där man tog upp de olika sakerna, vad kan vi veta om Jesus och så vidare. Och sen hade jag jag tjänstgjorde 2004, tjänstgjorde jag i Djurgårdskyrkans sommarteam. Och det man gör är att man kokar ägg, brer smörgåsar, säljer dessa smörgåsar med ägg. Och man har också gudstjänster, man har andakter och hjälper prästerna då. För det här är ju då, de som jobbar i det här teamet är ofta teologistudenter, nästan alltid teologistudenter. De ska bli präster men ingen är präst. Men då har man en präst knuten till det här arbetslaget. Och då skulle vi ha en föredragsserie, för det ingår också att vi ska. Och då tog jag dit Thomas Keysen så han fick prata om den historiska Jesus. Och vilket uppror det blev bland dessa församlingsbor. Nu ska man säga att det här är en ganska konservativ församling. Och de sa, hur, du kommer hit och liksom ska förstöra här och hur, du vore bra om vi tog hit någon som var troende eller ja, så här. Och han sa, jag vill bara nämna att jag är faktiskt pastor i Missionskyrkan, så, som det hette då på den tiden. Men han är forskare och han är pastor, han tror på den, för det här är det intressant att man skiljer mellan Jesus och Kristus. Alltså den uppståndne Kristus. Den kan man säga, ja, men det är en trosfigur. Mm. Om den kan vi ingenting veta.
Nej, nej.
Men om den historiska Jesus kan vi veta de här sakerna, så att säga. Och han uttalar sig här också och säger att allt tyder på att Jesus uppträdde som en judisk profet. En messiansk profet, säger Thomas Keysen. Men det finns en tveksamhet hos Jesus till de royalistiska messiasföreställningar som förekom. Det vill säga, han vill inte vara kung. Och det vet vi ju. Vet. Men det är vad vi säger också i våra förkunnelser. Att folket vill göra Jesus till kung, men han vill inte bli kung. Men i den kristna kyrkan kom Jesus så småningom att betraktas som kung, präst och profet. Alla dessa tre gestalter kallas för smorda. Det vill säga messias, som på hebreiska betyder den smorda. Och det som jag också tycker är intressant att säga, att Thomas Keysen då, som är professor i bibelvetenskap i teologiska högskolan, han säger texterna som vi har om Jesus bär spår av det förflutna, men de är inte identiska med det förflutna. Det här tänker jag att man ibland så det har vi också diskuterat här, är Bibeln Guds ord? Är Bibeln Guds ord? Alltså, är allt som står i Bibeln, är det Guds ord? Eller finns Guds ord i Bibeln? Och jag föredrar att säga att det finns där. Guds ord finns i Bibeln. Men varje ord i Bibeln.
Skriv det på Twitter för att se vad
Ja, det ska jag låta bli att göra. och det här är motsvarande, tänker jag. Thomas Keysen säger att ja, men, det här är spår efter historien. Det som finns i texterna. Men det är inte ordagrant berättelse om hur historien var.
Det blir också en skillnad med Guds ord. Du kan tro, det är helt upp till dig, och tro att det är Guds ord.
Exakt.
Men du får inte säga att jag vet att det finns bevisat.
Att bevisat, exakt. Det är det handlar om, bevisen. Ja. Det
finns och likadant om du på den då den andra ska mildare i fel ord, men där du och jag är mer att det finns spår av Gud i Bibeln, eller Guds ord finns i Bibeln.
Något lite mer.
Nej, men inte
så. Ja, men jag är med, absolut.
Guds ord finns i Bibeln. Ja. Det är också inget vi vet.
Nej, det vet vi inte. Det är en tro det också, absolut.
Men det, för ibland så där, framförallt folk har lyssnat på och säger, det här står jag håller i Guds ord. Så,
ja,
i
Bibeln. Just det.
Men det här är Guds ord. Och då, jag vet inte, jag är så himla, det var så viktigt för dig och mig. Sen du och jag började jobba med konfirmander, som är superlänge sedan nu, att vi har hela tiden varit för oss, började det ledet, och sen till alla ledare säga att det här tror jag. Vi kanske är överdrivna i det, men vi är väl, jag tycker att det är viktigt. Lika viktigt som när vi började prata om det från början, och det är länge, 10 år sedan liksom. Det här tror jag.
Det här tror jag.
Ja. Och det visar också på att det här tror jag, det här tror Kjell.
Precis.
Det behöver inte vara samma.
Nej, det behöver inte vara samma.
I det här fallet är det ofta samma, men det behöver inte vara det.
Budskapet är att ni får tro själva. Ni får tänka själva.
Så här tänker jag. Så. Och därför blir jag har så svårt. Och när man säger, står där, det här, i Guds ord. Eller ja. Vad det nu är. Det här är sanning. Det är din sanning.
Precis.
Och det här tror jag. Ni får gärna dela den här tron. Men nu, det är så viktigt för mig att folk ska få
ta sig. Och där har vi också en skillnad när vi säger att vi tror på Gud. Eller vi tror på Jesus. Liksom. Mm. För vi kan veta saker om den historiska Jesus. Väldigt lite, men vi kan veta saker. Men vi kan inte veta något om Gud egentligen. Nej. Alltså vi kan inte komma med ett enda bevis på att Gud finns. Vi tror det. Ja. Men jag tror det väldigt mycket.
Du tror det ju så starkt att för dig är det att jag vet det.
Precis, men inte någon sorts vetenskaplig mening. Jag skulle inte kunna liksom göra en formel som talar om att Gud finns eller bevisa det. Eller jag kan inte gå och testa med något test på apoteket så att testa Gud, finns Gud? Så här, ja,
det kissar man en sticka?
Ja, kissa på sticka. Ja, det visar att Gud finns.
Ja. Det borde det. Förlåt.
Nej, så
går det inte. Men därför, nu är jag lite avstickare. Så får du komma in sen. Där tänker jag är en så gottig grej med kyrkans trosbekännelse. För ibland sägs det tydligt och ibland slarvigt. Men när det sägs tydligt tycker jag det är bra. Stäm nu in i kyrkans trosbekännelse.
Exakt. Ja, precis. Ja,
och det här är inte min trosbekännelse. Du som står där behöver inte bekänna den här tron. För den bes ju ofta liksom i sammanhang. Det kanske inte bara är folk som är troende. Till exempel på konfirmation, alltid. Men du kan ändå läsa med i kyrkans trosbekännelse. Mm. Det är det här kyrkan tror. Sen kan du hålla med eller inte och bitvis och sådär. Det var lite, men...
Exakt det där, precis det du säger nu, säger jag när jag har dop. Familjer, på mitt rum, när vi pratar om dop, eller förbereder ett
just
dop.
Det.
Då säger jag det, att nu här kommer jag att säga, nu får vi stå upp och läsa med i kyrkans trosbekännelse. Ja. Och det beror på att jag vill inte avkräva någon sorts trosbekännelse som den måste stå för. Utan det här är kyrkans bekännelse, det här tror kyrkan på. Idag tror jag på allting, imorgon tror jag kanske inte på något.
Men kyrkan tror
på det hela tiden. Ja. Och det är också väldigt viktigt. Vi kan inte kräva av en dopfamilj att de ska stå och säga exakt, ja men det här tror jag precis från uppstånden eller från sittande på.
Och det är skönt också, som vi har varit inne, det är skönt för dig som leder det här att just idag har jag svårt att tro på det här.
Precis.
Men det gör ingenting, för jag representerar kyrkan och vad kyrkan har bestämt att det här är kyrkans trosbekännelse.
Precis.
Det är viktigt.
Överhuvudtaget det här med att kyrkan kan bära prästen. Kyrkans tro kan bära prästen även när prästens tro just tillfälligt är svag. Ja. Eller man är orolig för någonting, eller man kanske inte känner sig hemma i situationen. Men man kan gå, jag kan gå upp till en annan kyrka och hålla en gudstjänst i en annan kyrka, därför att tron och ordningen bär i alla fall.
Ja.
Och det är något, det är det stora liksom,
det är en styrka
med kyrkan. För det här är också det här är, jag förstår att det här som Thomas Kaysen här säger i den här artikeln, det är kontroversiellt såklart. Och jag förstår, jag satt jag själv och såg hur de i princip ville stena honom, de här personerna då den gången. Men han säger här också, vad sa Jesus? La man ord i hans mun, hur mycket av det han predikade och talade är äkta Jesus ord? Då författaren till den här boken då, de säger, man ser i olika, att Jesus i olika texter säger emot sig själv. Allt kan inte vara historiskt trovärdigt, allt kan inte vara autentiska Jesusord. Allt som står i Bibeln att Jesus har sagt har han inte rimligen sagt.
Mm.
Det vet inte vi heller, men det är orimligt så att säga. En förklaring är att den evangelieförfattare som står bakom texten var ute i ett speciellt ärende. Det är också vad jag säger till konfirmanderna. Poängen med evangelien är att den som har skrivit dem vill att vi ska tro. Det är ju poängen, det är därför de finns.
Mm.
För att vi ska tro. Det behöver inte vara något fel i det. Men man måste veta att det är deras syfte. Mm. De är till för att vi ska komma till tro. Den personen som skriver har mött Jesus på olika sätt.
Mm.
Och känner, det här är någonting som är fantastiskt. Jag har varit med om något otroligt. Gud har varit här. Gud talar till mig. Det måste jag berätta för alla andra. Mm. Så de också får vara med om det här. Så självklart är det så. Vi kan aldrig återskapa det förflutna, står det här. Det finns alltid ett glapp mellan det förflutna och spåren av det förflutna. Jag tycker det är lite skrämmande.
Mm.
Men otroligt intressant det här. Man sitter och det är så, precis som vi sitter och säger här, alltså det kokar ner till det här, det beror på tron. Vi kan inte hävda med någon sorts vetenskaplig exakthet att det här.
Men skulle du hålla på och forska kring det här och grotta ner dig, så kan det ju bli så att på längs vägen kanske inte tappar tron. Men jag tror att det är ganska jobbigt som en troende människa att forska kring det här och faktiskt få det bekräftat hela tiden hur lite vetenskap det finns. Och det hur stark din tro än är, så är det ju gottigt att ha vetenskap.
Absolut, självklart. När jag började på teologiska högskolan, första dagen så höll rektorn tal till oss och sa till oss då att många som kommer hit slutar. De har kommit med en barnatro, en fin, vacker tro. Mm. När de kommer hit så mister de den.
Mm.
För att här får man lära sig att det är inte allt av det som jag trodde stämmer. Nej. Alltså, det kan stämma, men vi kan inte bevisa att det stämmer.
Nej.
Och det är ju en så är det. Nu, jag vet att jag vid något tillfälle blev förfrågad, innan jag hade börjat plugga teologi.
Jag tror att du säger förföljt.
När jag fick frågan, alltså, hur viktigt är det för dig att Jesus gick på vatten?
Ja, just det. De här frågorna.
Ja, de vanliga frågorna. Jag sa att men det är viktigt för mig. Det måste vara så, för annars rasar hela korthuset. Ja. Men den tron har jag inte alls längre. Det är inte alls viktigt att det här står exakt så.
Nej, men då gäller det ju också att man blir kvar så pass länge att de frågorna tappar inte vikt, men att det är annat som blir viktigare. Jag varit intervjuad av kyrkoporten här för veckan, hur det är att vara pedagog. De gör en liten serie, först var det test för lite rekrytering och sånt också.
Mm.
Och då var det en fråga kring så här, men vad är det för frågor ni får liksom bland ungdomarna? Och då var jag lite inne på det att i början när de börjar sin resa, då är det mycket med att de vill ifrågasätta. Mm. Ja, men hur kan det vara så här? Och man, det är alltid skapelsen. Men när de blir kvar, och det kanske inte syns riktigt i artikeln, för jag tänker väl mer kanske efter konfirmandtiden när du landar i ditt ledarskap, du är kvar.
Mm.
Där någonstans så ser vi ju att frågorna förändras. Mm. Då är inte de lika intressanta längre, utan det är mer så här, får jag verkligen förlåtelsen på riktigt?
Ja,
och de här som mer existentiella djupa frågorna än sak detaljer men det handlar om att man är så rotad, och det är väl vår uppgift som är satta i tjänst att undervisa på olika sätt, att vi ger folk en chans att rota sig, så att det inte bara blir den här barnatron, och sen när den blir lite stött så tappar man.
Så tappar man det.
Jag tänker att vi har en uppgift där. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till, men jag tror att
Absolut. Det är det viktiga. Det är därför jag försöker också att liksom inskärpa det. Ni behöver inte ta den här. Det här är tro. Det här får ni tänka själva.
Ja.
Så här kan man tro.
Ja.
Men jag tror så här, eller ni får tro hur ni vill. Ja. Men det finns olika varianter. Liksom. Men jag tror att det var Luther som sa det, att vad hjälper det om Jesus har uppstått om han inte har uppstått för dig?
Ja.
Alltså det spelar ingen roll om vi skulle få fysiska bevis och vi ser en film om Jesus som uppstår, om det inte betyder något för mig. Då gör det ingenting.
Nej.
Och på samma sätt, men om Jesus har uppstått för mig, hur det verkligen såg det ut rent historiskt, hur det var, hur det gick till, hur det såg ut, det spelar ingen roll.
Men om du känner i ditt
hjärta. Om jag känner att i mitt hjärta att jag har en uppstånd i Jesus. Den uppstånd i Jesus lever. Liksom.
Ja,
Jesus lever här. Jag lever med Jesus.
Ja.
Vilket jag inbillar mig och tror. Liksom. Ja. Och tänker.
Men det finns
då
en
inte
problem,
lika viktigt.
Det finns en problematik för de som inte heller är så rotade. Att man vad heter det när man gradsätter?
Graderar
sin folk och sin egen tro.
Ja.
Det är inte ofta så här, hur tror man? Är du så asakristen?
Superkristen.
Superkristen eller asakristen.
Ja,
asakristen. Tor och Jesus handlar. Nej, men det ligger någonting där. Alltså att det är okej. Du behöver inte tro på allt. Du kan ändå ha lika stark tro.
Ja. Ja.
Och där skulle vi skriva det på Twitter. Då hade jag också några säga, va?
Ja.
Det är inte bara hela biten. Då kan du hoppa själv. Nej, men så tror jag.
Ja.
Att de här bitarna. Så.
Mm.
Sen är det viktigt också att inte bara plocka russin i kakan. För din egen del, för ditt eget liv. Nu när vi pratar hela trosbiten så. Mm. Om du bara går och gör dumt och sen får förlåtelsen, då kommer ingenting hända här inne. Utan du måste ta hela kakan liksom. Men du kan däremot plocka ut fröna.
Ja,
som det, men lite åt det hållet.
Man har inte bara rättigheter som kristen, man har skyldigheter också. Ja, det är faktiskt så.
Och du har inte bara skyldigheter som många tror utifrån.
Utan också rättigheter.
Du får något sätt.
Precis. Man har, det är inte bara att din religion kräver saker av dig.
Utan det här
det ska växa det liksom inifrån. Ja. Det här, för att kanske ska avsluta den här diskussionen, men som jag tyckte är otroligt fantastiskt spännande. Med verkligen provocerande ord av Thomas Kaysen här då, som jag nämner igen då, att han är professor i bibelvetenskap och dessutom pastor.
Fram till nu har jag trott att han heter Kaysen.
Ja,
fast att du vet. Men,
just det.
Men nu har
han heter i alla fall Kaysen.
Ja, och det vet ju du som har mätt han live.
Ja, precis. Han säger, orden och berättelserna bär spår av den historiska Jesus. Men det är litteratur. Egentligen finns inte ett enda äkta Jesusord i evangelierna. Så brukar jag säga när jag ska provocera lite, säger han. Det här är spår av Jesus. Därmed inte sagt att allt går tillbaka till Jesus. Frågan är vad Jesus gjort och sagt som gett upphov till traditionen. Det är ett annat sätt att se på historien där äkthet helt enkelt är ett felaktigt begrepp. Och det här sista handlar just om det här med att vi tror på Kristus, på den uppståndne. Det är den uppståndne som är den viktiga gestalten, så att säga. Men det här det är som sagt, det är väldigt provocerande. Jag förstår ju
att det är otroligt provocerande.
Att det finns inte ett enda äkta Jesusord. Men jag förstår hur han menar. Ja. Alltså, man kan inte säga att exakt så här sa Jesus. Men ändå så tror jag att sanningen, alltså någon form av sanning finns ju i bibeltexterna. Och jag tror att Jesus är på riktigt. Jag tror att Jesus har uppstått.
Och de här texterna hjälper ju en.
Ja. K.G. Hammar, ärkebiskop, sa det att vi tror inte på Bibeln. Vi tror på Gud med hjälp av Bibeln. Och det är också klokt, tycker jag. Man behöver inte tro på varje ord i Bibeln. Vi använder Bibeln. Vi tar den som hjälp när vi tror på Gud. Man kan läsa där och hitta saker. Men man behöver inte allt. Man kan inte tro på allt, helt enkelt.
Ska vi lämna den där delen? Det var väldigt intressant.
Ja, det är mycket, mycket intressant. Gå gärna in den som tycker att den orkar och leta på kyrkans tidnings hemsida. Där finns
spåren av Jesus.
Spåren av Jesus.
Text.
Det är tredje söndagen i påsktiden.
Ja.
Och temat är den gode herden.
Ja, men vad fint. Gillar den gode herden.
Då läser jag ur Johannes evangelium. Jesus sa: sannerligen, jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden, utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte, utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sen sa Jesus: sannerligen, jag säger er, jag är grinden, inte fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.
Den här texten skapar ju också en problematik.
Ja.
För att du kan tolka den på ett sätt att jag sitter då på den enda sanningen. Mm. Hur jag ska få då. Det står tydligt. Ja, men genom Jesus kommer vi till, liksom, kan vi ta emot Herren så.
Mm.
Men hur detta ska gå till, det har ju tolkats på många sätt. Och det här blir ju en problematik.
Det här blir svårt.
Svårt.
Ja. Jag tycker det är en väldigt vacker text.
Det är en vacker text. Och läser man den lite nyanserat och med den ödmjukheten. Mm. Att jag sitter inte på sanningen. Jag vet inte vad. Utan den här vägen gick jag. Den tror jag på. Men att säga så här. Ja, men om inte du har gjort så här och så här och så här. Som det predikas. från olika håll, mm, oavsett samfund. Fast det här ser olika ut, alltså innebörden är olika, så kan det predikas väldigt starkt, mm, att du måste göra så här.
Jo,
du måste ha levt i avskildhet, eller och du måste ha levt på det sättet. Och då har du tagit en väldigt stor frihet att säga till alla. Och den som inte då har levt på det sättet, den är inte välkommen. Alltså det är en väg över hela. Och sen blir det en sån otrolig sanning att det här är ju enda sanningen. Det var kanske lite flummigt, men det här blir problematiskt.
Jag tror jag ska konkretisera det genom att göra ett litet experiment.
Ja.
Man kan läsa den här texten på två sätt egentligen.
Ja.
Olika.
Spännande.
Om jag skulle säga så här, bara lite, jag ska inte läsa hela en gång till. Men om jag läser så här. Sannerligen, sen sa Jesus, sannerligen, jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men får en bla bla bla. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad.
Ja.
Om jag istället läser det, sannerligen, jag säger er, jag är grinden in till fåren. Fåren är inte lyssnande. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad.
Ja, just det.
Du märker nyans,
det blir en stor nyansskillnad.
Jag är grinden, eller jag är grinden. Alltså, det här, vi tror ju att vi är kristna. Vi tror ju att man kommer till Gud genom Jesus. Men jag är öppen för att man kan komma dit på andra sätt också.
Grinden blir ju vidare.
Ja, precis.
Jag ser ju en större grind när det är, med den betoningen.
Ja, precis. Ja. Jag är grinden.
Det är ingen smal grind där Jesus står och du måste ta i hand.
Nej, just det.
Så, du är välkommen. Så. Den grinden blir vidare.
Mm.
Och du kan få komma in. Sen blir det väldigt tydligt med rövarod. Så att du ska inte hoppa på sidan.
Man ska gå på något vis genom grinden.
Och det är också säkert då för falska profeter och sånt som fanns. Alltså att den som utgett sig för att vara innan. Den vägen inget att följa liksom. För det blir destruktivitet. Och hoppa över grinden, det kan vi ta annat sammans. Hoppa över staketet. Det är ju annat kanske man fyller sitt liv med idag. Om man ska liksom lägga det i någon form av aktuell kontext också. Mm. Alltså att du söker lyckan, du söker andlighet, men på kanske en helt annan väg genom destruktiva beslut.
Ja, liksom. Precis.
Och det är också en falsk profet.
Det är en falsk profet. Då hoppar man över grinden så att säga. Eller staketet.
Ja, staketet.
Absolut.
Gå via den vid.
Den vida grinden.
Den gillar jag, den bilden.
Ja, en vid grind. Ja, precis. Ja. Där man kan komma in oavsett hur man ser ut. Ja, man vill in, så att säga. Vill
och när du har gått igenom den här vida grinden så ska du också ha kvar din ödmjukhet. Alltså, det är så viktigt.
Ja.
Det blir genomgående. Du sitter inte på sanningen.
Mm. Nej, det är väldigt, väldigt...
Jag tror så här. Så här var grinden för mig.
Ja, precis.
Ja. Precis. Det måste vara återkommande. Ja. För annars blir det farligt, tycker jag. Vi sätter punkt där för fin diskussion. Vad är det för psalm vi ska föra idag?
Jag tänkte ta psalm 606. Det finns en del psalmer om Jesus som herde.
Ja.
Men jag valde den här. Det gungar så fint. Nu, jag är inte helt såld på den. Men den första versen tycker jag mycket om. Jag sjunger båda. Jag ska förklara sen varför.
606.
Det gungar så fint när han bär dig, mitt barn. Han går på så mjuka sandaler. Hans mantel är väl av det lenaste garn. Hans arm är så stark, hans doft är så ren. Han känner var rot och var grop och var sten. Och han nynnar en sång som han gjorde en gång till stjärnornas ljusa koraler. Mitt barn, du är buren i skaparens famn. Han andas in till dig så nära. Han håller omkring dig, han känner ditt namn. Han gråter med dig, han ler när du ler. Du är aldrig ensam och oönskad mer, för du hör honom till Herren Jesus som vill, till himmelens glädje dig bära.
Tack så mycket, Kjell. Vad ville du säga om det var något du ville säga?
Ja, nej, den här är en psalm som man rätt så ofta väljer till dop. Och jag tycker den är väldigt vacker. Det jag inte gillar är den rad i andra versen där. Jag har ändrat den ibland när jag har sjungit den. Du är aldrig ensam och oönskad mer. Det antyder ju att man faktiskt har varit oönskad. Och det är inget tyg som jag tycker man vill sjunga för ett barn. Du var oönskad förut, men nu är du inte det längre. Nej. För nu har Jesus kommit. Men annars, ja, den är jättevacker tycker jag.
Tack för den här veckan. Och tack Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni är våran samarbetspartner. Och hjälper oss i detta. Vi kommer att gå ut på ett lite annorlunda sätt den här veckan. Du kommer läsa en predikan eller betraktelse som du skrev för något år sedan.
Ja.
Just om den gode herden.
Precis.
Så går vi ut på den. Hörrni, kära lyssnare, vi hörs och vi ses. Hej då!
Tjingeling! På väggens smutsgrå tapet satt ett gammalt oljetryck, inramat i en bred, guldfärgad ram med konstfärdiga utsmyckningar. Scenen på oljetrycket var ett aftonlandskap där himlen var orange-röd och motivet dunkelt. Bilden dominerades helt av en Kristusgestalt klädd i mörkröd klädnad och ljusblå mantel. I ena handen höll han en herdestav och i famnen ett lamm. På båda sidor omgavs han av får och över hans gässa lyste en tydlig gloria. Längst ner på tavlan stod med snirkliga bokstäver präntat den gode herden. Kvinnan som satt på sängen nedanför tavlan behövde inte längre titta på bilden för att se den. Hon hade haft den i hela sitt liv och såg tydligt varje liten detalj för sin inre syn. Hon tyckte om tavlan, den hörde ihop med den barnatro hon en gång haft men som under ett långt liv någonstans gått förlorad. Den typen av okomplicerad tro som ingen tycktes kunna kosta på sig att ha längre. Den tro där Gud var Gud och människa människa. Med åren hade allting blivit mer komplicerat. Hon hade börjat ifrågasätta bilden av Jesus som den gode herden. För var det egentligen riktigt rätt att likna Gud vid en herde och människorna vid en massa får? Får som bräkte i munnen på varandra och inte begrep någonting på egen hand utan hela tiden måste passas av herden. Hon tyckte som sagt om den gamla tavlan men bara som ett minne från förr utan egentlig betydelse eller hållbar symbolik. Men sin aftonbön bad hon varje kväll med knäppta händer och slutna ögon precis som hon alltid gjort. Och då ville hon väl gärna tro att bönerna inte bara försvann ut i rymden och blev borta. Då ville hon väl gärna tro att det fanns någon där ute som hörde henne och ville henne väl. Hon suckade lite, reste sig och gick fram till fönstret. Det var en gråruggig aprildag i påsktiden och gatorna där ute låg mörka och fuktiga. Folket som längtade efter vår traskade tröstlöst fram i trängseln och kryssade mellan krypande bilar. Det var precis i det ögonblicket hon såg henne. En ung kvinna i en neonrosa regnrock och gummistövlar i en ljusgrön nyans. Hon stack ut i allt det gråa. Hon tycktes dessutom livfull på ett sätt som man inte såg varje dag. Efter henne gick ett koppel av småbarn. De hade alla färggranna jackor och mössor. Några hade ryggsäckar och det syntes att barnen samtalade livligt med varandra. De var tydligen mycket upptagna av sina samtal och tycktes omedvetna om världen runt omkring. Men så fort kvinnan med de färggranna kläderna talade med dem lyssnade de. Åtminstone de flesta av dem, åtminstone en stund. Det såg man tydligt även på avstånd. Nu samlade hon ihop barnen vid ett övergångsställe. Man skulle uppenbarligen över gatan. Och som ofta i staden så visade bilförarna ingen ansats till att släppa fram gångtrafikanten utan fortsatte köra sina fordon i ansenlig fart. Kvinnan i de färgglada kläderna betraktade barnen som hon ansvarade för och sa några ord till dem. De stod stilla och väntade. Kvinnan lyfte upp ena handen i luften och fick ögonkontakt med förarna i ett par bilar. Bilarna saktade in och kvinnan gjorde en tackgest med ena handen medan hon vinkade över barnen med den andra. Några av barnen tvekade, kanske osäkra på om bilarna verkligen var att lita på. Men kvinnan log och nickade och de gick över. Bilarna började köra igen och det sista som syntes från fönstret var den rosa regnkappan och några guppande barnmössor. Kvinnan innanför rutan kände sig på något sätt upplivad. Så for en välbekant textrad genom huvudet på henne. Fåren lyssnar till hans röst och han kallar sina får vid namn och för dem ut. Och när han har släppt ut alla sina får går han framför dem och fåren följa honom, ty det känna hans röst. Det var förstås ur den gamla bibelöversättningen, men hon kände plötsligt ändå att orden var moderna. För det var ju den goda herden hon har stått och tittat på genom fönstret. Det fanns ingenting omodernt med det. För hon insåg att herdar kunde se ut på olika sätt. Den där herden som det romantiska oljetrycket av Jesus visade kanske inte så många människor kände någon samhörighet med längre. Det var ytterst få svenskar som hade någon naturlig kontakt med fåraherdar av den typen som var vanliga på Jesu tid. Men hon förstod att den gode herden fortfarande vandrade på jorden. För nå var det Kristus själv hon hade sett i neonrosa regnkappa på gatan utanför. Nå var det Kristus som ledde sitt folk, eller sin jord om man så ville, undan de faror som lurade på alla sidor. Hon log lite när hon tänkte på bilden av Kristus i neonrosa regnrock, men egentligen tänkte hon var det väl lika otroligt att han hade haft mörkröd klädnad och ljusblå mantel på sig när han vandrade i trakten av Galileen och Jerusalem. Hon tittade på tavlan över sängen och såg den med nya ögon. Tavlan var föråldrad men budskapet modernt. Jesus var kanske ingen fåraherde längre, men en herde var han, för den som ville ta emot honom. Han dök upp där man minst av allt anade det. Inte bara i Galileen längre eller i Jerusalem utan överallt i hela världen. Varje plats på jorden fanns den gode herden. För Gud var Gud och människa var människa. Människan var i grunden en god skapelse, men hon behövde Guds ledning. Hon behövde en god herde.